Värvet görs i samarbete med Acast.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard-kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Förut har jag haft väldigt mycket så här, något slags, någonting i mig som har varit att jag vill vara den som på arbetsplatsen, att andra ska säga, men hon klarar hur mycket som helst. Hon kan jobba hur mycket som helst. Hon har inga gränser. Alltså hon, det där har jag liksom, någon del i mig, någon fåfänga i mig och någonting som kanske har med en självkänsla att göra eller så.
Du har sett henne i Bonusfamiljen, Stockholm Requiem, Torka aldrig tårar utan handskar, Liv Strömqvist tänker på dig som nyligen gick på SVT och som finns på SVT Play fortfarande, och långfilmen Lyckligare kan ingen vara som går på bio fortfarande. Men det var kanske med huvudrollen i komediserien Andra åket som hon verkligen blev ett hushållsnamn. Och även om det blivit mycket film och tv genom Härnösandsbördiga Sanna Sundqvists snart 10-åriga karriär sedan hon gick ut scenskolan, så är det på teaterscenen hon har haft sitt huvudsakliga värv. Och passande nog ska vi tala om alla de här delarna av hennes liv i det som kallas Värvet avsnitt 354, där Acast ger ut alltihop, Klara Åström och Månsson är producent, och jag heter Kristoffer Triumf. Här är Sanna Sundqvist, varsågoda. Hur mår du?
Just nu mår jag bra. Jag tycker att det här är roligt.
Ja.
I den här stunden.
Ja, vad härligt.
Ja.
Vad gör du just nu, förutom att vara här?
Förutom att vara här så förbereder jag mig för... Jag åker nu upp till Björkliden och ska filma en andra säsong av Andra åket.
Just det. Den är ju liksom på riktigt inspelad där.
Mm.
Vad är Björkliden för ställe?
Alltså det är väldigt bombastiska landskap tycker jag. Så att det känns liksom som att bli nersläppt lite i en annan värld.
Var ligger det?
Alltså nära Abisko, riksgränsen, väldigt högt upp.
Okej. Men är det inte svinkorta dagar då?
Jo, det är det. Men vi filmar mycket inomhus också.
Mm.
Och sen är det kallt som fan. Och det är vidrigt att filma ute när det är 25 minus. Man har liksom inget... Man kan inte ha ett uttryck i ansiktet.
Nej, det måste vara svårt.
Ja, det är det.
Ja, och det är inte så... För jag tänkte på det idag, att det är ju en väldigt snygg serie.
Mm.
Alltså det är ju mycket vackra vyer som man inte ser så mycket ofta.
Nej, precis. När jag tittar själv på några pressbilder och sådär så ser vi inklippta ut, fast vi inte är det.
Nej. Och på vilket sätt förbereder du dig? Måste du gå igenom manus och sånt?
Ja, men jag går igenom manus, men nu är ju... annorlunda tänker jag när vi har gjort en säsong, för nu känner jag ju Maddie Hedlund lite som jag spelar.
Jag tror inte du fattar hur det är uppe. Det finns liksom en kul grej att göra, och det kan leda till att man får barn.
Nej, men jag tror faktiskt inte att det är så farligt. Alltså, du får ju tänka efter, vad gjorde du själv i den åldern? Det var ju liksom inte...
Ja, det är det jag gör. Alltså, man gick ju på helt urskiljningslös när man väl hade fått smak för det, så att säga. Minst sagt.
Nu kan jag liksom fördjupa mig i det lite mer.
Mm.
Och sen är det så... Men just Andra åket, att manus ändras ganska mycket till i sista stund. Så det finns liksom ingen mening att så här, ha lärt sig jättemycket repliker innan. Utan det kommer ändå komma ny text i sminket och vi kommer på nya saker och sådär.
Min känsla kring dig nu när jag har läst på om dig är ju att du är väl, alltså, att du är lite hands-on och kanske skriver ganska mycket själv också.
Ja, jag skriver själv. Jag skulle vilja göra det mer också, men jag är nog väldigt sådär att jag tittar på manus när jag får en chans att påverka själv.
Mm.
Då gör jag väldigt gärna det. Och jag vill väldigt gärna kasta in improvisation så mycket som jag kan. Och men det uppstår ju saker i stunden som är väldigt tråkigt om man inte tar tillvara på. Om det är bara någon som har tänkt på kammen och sen ska man göra exakt samma sak.
Mm.
Så att jag är väldigt glad när jag får jobba med sådana som Felix Hangaren till exempel, som låter det som händer också. Det, nu säger jag sådär igen. Det har jag sagt i en annan intervju. Jag kan inte bara hålla reda på orden.
Men
som låter det som händer, hända.
Ja, men det var korrekt.
Ja, det är korrekt. Ja. Precis.
Jag hade ju Jerka Johansson här.
Mm.
Va fan vad jag har varit insyltad. För jag hade ju Vera Vitali här också.
Ja.
Alltså i höstas. Och de vittnar ju liksom om att man gör ofta så här två safe tagningar.
Mm.
Du har också varit med i Bonusfamiljen.
Ja, precis.
Man gör två safe tagningar och sen så kör man lite...
På volley.
Impro. Ja.
Ja. Ja, men lite så är det. Men sen tycker jag också att man kan komma med förslag direkt och testa liksom. Och det är väldigt mycket så, om man får en impuls så uppmuntrar Felixen till att, och Martin till att följa den impulsen och köra på det. Mm. Och jag försöker liksom så mycket i så hög grad som möjligt våga göra det också. Vara ofiltrerad.
Men är det, för det där är ju liksom någonting, att våga grejer liksom, är det det som är det svåra med ditt jobb?
Ja, alltså ju mer hudlöst man kan spela, desto bättre tycker jag.
Ja.
För att det handlar ju också om att liksom våga vara i stunden så pass mycket att man faktiskt inte har planerat allt själv som ska hända med en, utan att möta ens medspelare och ja, men man kan ju bli överraskad själv av vad som kommer också.
Men är det inte lite ovanligt med människor som är skolade som du är att man ändå gillar improvisation? För du återkommer ju ofta till det i, liksom, när du berättar vad du jobbar med.
Ja. Jo, kanske. Alltså, jag försöker väldigt mycket alltså, inte hitta ett sätt att jobba utan fortsätta att hitta nya sätt att jobba hela tiden. Jag kan vara väldigt rädd för att så här ska man göra. Mm. För att hitta en roll. Det jag tror på är liksom att alltid jobba hårt. Men att det hårda jobbet kan se ut på olika sätt. Mm. Det kan vara en förberedelse som är liksom, som kan se väldigt olika ut. Och det blir mycket roligare om man jobbar på olika sätt. Och det beror på vilken roll det är och vilken scen det är. Och så jag är väldigt rädd för att liksom låsa fast mig vid någonting. Sen har det varit väldigt bra för mig att liksom gå teaterskolan för att få en tid att bara så här förkovra sig i det och bara vara i det och göra alla fel, om det nu finns fel. Men det kan man ju få på olika sätt. Erfarenhet är ju alltid bra.
Mm. Vad betyder hudlöshet?
Hudlöshet skulle jag säga betyder en öppenhet. Att gå väldigt mycket på känsla och inte planera. Alltså tänka mer på det den andra säger. Inte tänka på hur man ska säga saker utan kanske vad man säger. Och då kan det komma ut på olika sätt. Låter det fumligt?
Jag förstår. Så vänta in någon slags egen känsla då medan man repar kanske? Eller?
Ja, men precis. Men lite så tänker jag. Att det är ju där det händer i mötet med den andra skådespelaren.
Och det här kallar vi för?
Det här kallar vi för, det skulle vi kunna kalla för Meissner-teknik till exempel.
Meissner? Ja.
Don't play the scene, let the scene play you.
Okej. Men är inte det lite knepigt då när man så här, för du har ju till exempel spelat Antigone.
Mm.
Då är det väl en svingammal text som någon gammal grek har skrivit.
Mm.
Den är alltså,
ja, det var ju jättesvårt i början. Alltså jag försökte ju liksom när jag då kommer in, när Antigone kommer in på scenen, så har liksom hennes båda bröder har dött i strid och den ena ska begravas och den andra ska inte få någon begravning. Han ska bara ligga på marken så att alla kan se. Och sen bestämmer jag mig för att gräva ner honom fast att jag vet att det kommer leda till min egna död. Alltså det är så mycket, det är så mycket ångest och min pappa har dött och innan det har han stuckit ut ögonen på sig själv. Alltså jag försökte liksom, i den första repen så försökte jag bära med mig allt det här ut på scenen.
Mm. Ja, men det är väl rimligt.
Ja, jag tänkte inte det. Men jag kom ju in som, då kom jag ju in som liksom någon slags gammal trollkar. Jag blir inte en levande människa. Utan där var liksom nyckeln för mig att så här, komma in på scenen med absolut ingenting.
Ah, okay.
Och låta publiken läsa in det istället.
Ah.
Och det tror jag blir liksom starkare. Och det där, ibland ska man passa sig för att vara liksom så himla i sig själv, tänker jag.
En fråga som jag liksom återkommer till från gång till annan är, vad tycker du är viktigt?
Att våga förändras hela tiden.
Mm.
Att liksom fortsätta förändras som människa, att utvecklas, men kanske också att liksom våga ta nya vägar och inte stanna upp. Det kan jag bli väldigt rädd för.
Mm.
Men jag tror att, alltså jag har ganska mycket separationsångest med saker. För jag kan bli väldigt fäst vid saker. Och det försöker jag liksom jobba emot ibland. Så att inte det gör mig förblindad och säger att så här, nu måste jag gå vidare. Ja, att vara, att allt är föränderligt. Alla relationer, en själv. Vi har liksom flera liv i livet och flera vägar vi kan ta. Så att hela tiden påminna mig själv om det tror jag är viktigt.
Mm. i det jag liksom har hittat om dig så känns det som att det är så här, just det här som du säger nu med utmaningen, alltså att det är så här, du verkar tycka att det ska vara svårt.
Jag tycker att det ska finnas en risk i saker. Jag tycker att det ska finnas liksom ett pirr som är så här, men gud, klarar jag verkligen? Kan jag verkligen, att det finns liksom den känslan i kroppen. En rädsla som är en bra rädsla.
Mm.
Det finns ju liksom rädslor som är dåliga rädslor också, som är att fatta beslut utifrån en rädsla, som är liksom vad som kanske handlar om vad andra människor ska tycka eller tänka, så därför så väljer jag det här för det borde vara bra för mig. Men där har liksom min psykolog sagt till mig att alla beslut som du fattar utifrån en rädsla på det sättet kommer fortsätta besmutsas med rädsla sen. Mm. Det kommer inte bli bra. Så det är ju inte en bra rädsla. Men däremot det där, gud, kan jag verkligen göra det här? Eller tänk om jag skulle göra det här? Det är ju en bra rädsla, tänker jag.
Och det känns som att du så här, jag vill återkomma till separationsångesten som du nämnde nu. Men det där känns ju som en jävligt härlig, alltså i ditt jobb så ingår det ju, du kan inte hålla på med, eller det finns för de som gör det i och för sig, men ja. det är svårt att hitta en föreställning som löper 20 år liksom.
Ja, men precis. Ja.
Så då blir det ju nya utmaningar hela tiden. Fan vad avundsvärt det låter ändå. Vad är baksidan då?
Baksidan är väl att det går att jobba ihjäl sig också. Alltså det är ju, jag tycker att det liksom är en välsignelse på ett sätt att ha det här, om man ska kalla det för driv eller längtan eller så. Men det gäller att vara vaksam också, för det går ju till en viss gräns. Sen kan man bli väldigt vilse i det också.
Ja, har du varit det?
Ja, i perioder absolut. Jag har jobbat för mycket. En balans i det kan vara svårt, för jag älskar att jobba mycket.
Mm. Men samtidigt så har du någon, ett barn och grejer.
Ja, precis. Och där hände det verkligen någonting när jag fick barn, på alla möjliga plan. Det ändrades något i mig, men det ändras ju också något väldigt konkret direkt, som är liksom att det måste vara, det handlar inte bara om mig längre, det måste vara värt när jag ska vara borta.
Mm.
Men det tycker jag också skapar ett annat fokus när jag jobbar med det jag gör. Jag vet att så här, nu, det är nu jag ska köra, för sen ska jag vara hemma med min son.
Ja, men alltså har inte du arbetsgivare och grejer som håller koll på dig så att du inte jobbar för mycket?
Jo, delvis. Sen det där går ju från liksom båda håll. Ibland kan man tycka att vissa arbetsgivare ska hålla mer koll. Men jag har också varit väldigt bra på att övertyga arbetsgivare om att jag klarar hur mycket som helst.
Okay. Mm.
Alltså det är ju en grej som har kommit för mig i hela MeToo och tystnadtagning. Att så här, för mig har det betytt väldigt mycket på det planet att våga säga nej.
Mm.
Och våga säga att jag inte orkar vissa saker. Och ändå känna att jag är värd någonting.
Mm.
Förut har jag haft väldigt mycket så här, något slags, någonting i mig som har varit att jag vill vara den som på arbetsplatsen, att andra ska säga, men hon klarar hur mycket som helst. Hon kan jobba hur mycket som helst. Hon har inga gränser. Alltså hon, det där har jag liksom, någon del i mig, någon fåfänga i mig och någonting som kanske har med självkänsla att göra eller så. Ja, det där har funnits med. Sen har jag liksom nystat i det där, fått syn på det där tydligare och kunnat bryta ner det och säga ifrån på ett sätt de senare åren som jag inte har kunnat göra innan. Jag har ju också varit liksom så otroligt glad över att få jobba med det jag gör.
Men vadå? Jag var lite naiv där kanske och frågade ifall inte dina arbetsgivare har hållit koll på dig. Men vadå? Har det kunnat vara så här att du, för det verkar ju ganska slitsamt tycker jag, som Chanteroni berättade liksom, att han, när man spelar och repar samtidigt och sådana grejer.
Mm.
Är det det vi pratar om?
Ja, men precis, då är det ju det. Och sen har jag kunnat haft liksom flera arbetsgivare samtidigt, som, alltså att jag har både filmat och spelat teater samtidigt. Och det kan ju bli liksom väldigt slitsamt.
Ja, men det förstår jag.
Men det är ju, jag tycker ju att teater är ju, hårdare slit. Därför att det är liksom att stå på scenen och göra samma sak kväll efter kväll. Är liksom, när man filmar så är det ju nytt varje dag. Och det ger ju liksom en automatiskt en liksom... Det kan vara lite mer spännande. Eller jag tycker att det är det just nu i alla fall. Men det kan också vara för att jag har spelat väldigt mycket teater.
Mm. Men du, om jag alldeles nyss här frågade, och nu besvarade du i och för sig det lite, men jag testar ändå att ställa frågan igen. Så här, om jag frågade vad du tyckte är viktigt i livet, så om du bara renodlar det rent jobbmässigt då, vad är viktigast då?
Alltså för det första så handlar det om att liksom hitta människor man vill jobba med, tycker jag. Eller för mig gör det. Och att våga säga det till dem. Att söka efter var lusten finns någonstans. Och sen utmana sig själv på det sättet att ta små steg hela tiden och göra saker man inte kanske tror att man kan. Men jag tror också att om man liksom är ärlig mot sig själv med vad man gillar och söker kontakt med människor som gör sånt man gillar, då kommer det gå framåt. Men, eller kommer gå framåt så kan jag inte heller säga. Det gör det ju absolut inte för alla. Men ibland kanske i den här branschen kan man bli lite vilse och tappa koll på vad man själv vill, så att man säger liksom till alla att man vill jobba med alla, men det kanske inte är så.
Nej, men å andra sidan, jag menar, du i någon, för jag, känslan kring dig är ju att det går så jävla bra.
Ja.
Och du får göra så mycket roliga grejer och så här. Men jag antar att du gick ut scenskolan 2010.
Ja.
Jag antar att det har inte varit så här fullt ställ sen du tog av dig eller satte på dig studenthatten, som man antar att man inte får.
Nej, men alltså jag har faktiskt alltid jobbat sen jag gick ut scenskolan.
Okej.
Så har det varit.
För jag hittade nämligen en intervju där du sa så här, ja, vem kunde tro det att jag skulle få göra så här mycket för några år sedan.
Ja. Ja, nej men precis. Nej, men jag började på Dramaten direkt efter scenskolan.
Mm.
Ja, och sen dess har det ju rullat på. Men jag har ju alltid haft, alltså när jag började scenskolan så tänkte ju jag var en av dem som tänkte att jag kommer aldrig få jobb. Men jag kommer göra mina egna grejer. Och sen så hade det liksom, det hade fastnat i mig att det var någon som sa att om du vill bli skådespelare och i 10 års tid bestämmer dig för att liksom satsa på det och det går bara dåligt varenda dag i 10 år, men du fortsätter att satsa, så kommer du att efter 10 år att jobba som skådespelare, för det kommer börja gå bra.
Mm.
Så jag hade liksom det i huvudet när jag gick ut.
Ja.
Jag trodde liksom att, på samma sätt som när jag kom in på scenskolan trodde jag inte att det var sant. Och när jag hade fått jobbet på Dramaten så började jag efter ett tag tro att jag hade hittat på det här samtalet och att det inte var så. Så jag var tvungen att ringa och fråga att det verkligen var så. För jag började verkligen tänka att nu har jag drömt det här.
Men vänta, alltså någon ringer dig från Dramaten och säger, vill du jobba här?
Ja.
Anställning?
Anställning, ja.
Ah, wow, okej. Okay.
Men då var det första jag gjorde, eller det blev en annan grej innan, men det var jag gjorde brev från Erik Eriksson med Ellen Lam. Erik Eriksson, alltså författaren, konstnären, som skrev brev till samhället och så. Och jag älskade hans böcker. Jag tyckte att det var liksom bland det roligaste jag hade läst.
Mm.
Och så ringde de mig från Unga Dramaten då och sa att de hade en roll till mig i brev från Erik Eriksson. Vi ska göra en föreställning med hans böcker och så. Och då var min första reaktion så här, men gud, hur visste ni att jag gillar Erik Eriksson så himla mycket?
Mm.
Men de sa, nej, det visste vi inte. Det är inte därför. Vi såg det i slutproduktionen.
Mm.
Men då var det som att jag kunde heller inte förstå det. Jag bara, det är för att de vet mitt stora intresse för hans böcker och sådär.
Ja.
Men sen blev det en annan grej. Sen fick jag hoppa in i Den giriga innan då. Så mitt första liksom professionella rep, det var i en repsal på Dramaten med Johan Rabeus och Gösta Ekman i ett rum. Så jag var ju alldeles fullständigt livrädd.
Mm.
Jag tror att jag kunde liksom texten baklänges. Sen var jag så liksom låst fast med vissa konstiga detaljer. Så här, vad ska jag ha på mig? Vad har man på sig på ett riktigt rep?
Oh, yeah. Mm. Ja, men det kan jag förstå.
Ja, det var ju... Jag gjorde liksom så otroligt pinsam sak att jag tycker... Gösta har alltid haft så snygg stil. Johan Rabeus har också väldigt snygg stil. De är liksom medvetna herrar. Men så att jag tog på mig ett par så här ganska snygga second hand herrskor som jag tyckte väldigt, alltså jag klädde mig lite som Gösta nästan. Och sen under det här repet, då började, för jag hade aldrig använt de här skorna innan, då började ena sulan lossna lite. Och istället för jag var så osäker, istället för att säga det, så liksom hasade jag runt lite. Och det var ju så otroligt dumt, för då blev det som att jag försökte härma, för Johan hasade lite när han spelar den giriga, att jag ska vara hans dotter då, Elise, att jag försökte liksom kopiera hans stil lite grann. Så jag hade så här fullt sjå med det där, försöka dölja att sulan höll på att lossna istället för att bara fokusera på att du, hallå.
Ja. Ja. Ja, jag förstår. Men det, för det, och det verkar ju ha gått bra.
Ja, det gick bra. Ja. Ja, tack och lov. Mm.
Och för Gösta verkade ha liksom, jag vet inte hur mycket ni gjorde ihop, men han verkar ha betytt väldigt mycket för dig.
Ja, fantastiskt mycket. Dels från början så har jag beundrat allt han gör. Han är liksom sånt komiskt geni. Och han har en värme och en sorg i sitt spel som jag tycker är otrolig. Och att han liksom tog sig an mig på något sätt och trodde på mig så mycket, det betydde otroligt mycket för mig.
Ja, men det förstår jag.
Verkligen.
Fan vad fint. Han verkar ha varit så otroligt varm och också att ha fått människor att känna sig sedda.
Ja, verkligen. Han har liksom något väldigt direkt och lägger inte på en massa saker, utan han är bara där.
Mm. Ja. Fint. Har du fler sådana människor som har betytt mycket för dig?
Ja, det har jag absolut. Marie-Louise är också en sån. Hon var ju där då när jag kom dit. Mm. Att hon, jag tycker bara hon är så jävla häftig och cool. Och hon har liksom ett underbart sätt. Susanne Osten har också något så här liknande. Det är något så jävla fuck off-sätt som är fantastiskt. Sen Ada Berger som jag gjorde, som regisserade Liv Strömquist tänker på dig. Mm. Det var också ett möte så där för mig. Ett yrkesmässigt möte som betydde otroligt mycket.
Den, kan vi prata lite om den nu när du ändå nämnde den? För den är ju, det är ju bland det bästa jag har sett på en scen. Jag skulle säga, det kändes som att jag hade varit på premiären. Jag var inte på premiären. Jag såg den typ vända tre, tror jag.
Ah, vad härligt då. Ja.
Mm. Nej, men, och sen så såg jag om den nu på SVT Play.
Mm.
Den känns så himla mycket som ett grupparbete. Är den väldigt mycket ett grupparbete?
Ja, det är den verkligen. Alltså, ja, det var väldigt tydligt från början att så här, jag kommer att ändra och vi kommer klippa och klistra in i sista stund. Och vi gör det tills ni säger stopp. Mm. Och när hon säger så tänker jag, jag ska aldrig säga stopp. Mm. Hon ska få liksom. Men det som var ju att liksom få ihop oss som fyra. Alltså hon såg oss verkligen inte heller bara som liksom skådespelare, utan fyra personer med olika energier, med olika humor. Och hitta liksom, vad tycker du är roligt att göra? Och när är du som roligast? Mm. Och sen knåpa ihop det här med Livs geniala texter. Liksom.
Hur såg manuset ut? Fick du det liksom innan Ada hade satt tänderna i det?
Ja, jag fick det. Jag tror vi läste det första gången tillsammans. Det var liksom olika bitar från olika böcker som Liv Strömquist har skrivit då. Och sen klippte och klistrade vi in i slutet och tog och la till lite eget som vi improviserade fram. Mm. Så det var bara att testa. Alltså vi hade ju någon sån här mardrömsrep där, när det var ta på dig något roligt och kom in och gör något kul. Alltså det var som att vi bara, men det var lite dra av plåstret och bara köra.
Är det roligaste du har gjort typ på scen eller?
Ja, det är det. Absolut. Mm. För det går inte att förbereda sig innan. Det handlar om att möta publiken. Vi sa liksom innan varje gång vi skulle köra, var fruktansvärt ärlig mot rummet hela tiden, ny publik idag. Mm. Och det betyder typ att om jag står och säger någonting och någon låter yeah! ifrån publiken, att jag ska då låtsas att det inte just hände, skapar en distans istället för att jag kan bara säga på ett trevligt sätt, vill du ha ett glas vatten? Men nej tack, nej okej, du ville bara ha uppmärksamhet. Fast så får man liksom vara lite, alltså, ja, men jag har ju en scen där som jag fick göra, som jag är väldigt glad över att jag fick göra, som är Yoko Ono-scenen, som är olika varje gång.
Okej.
Och det går liksom ut på att så här, jag kommer in som Yoko Ono och sen så väntar jag på att det ska hända någonting. Gärna att någon ska låta i publiken på något visst sätt. Och så har jag liksom redan gjort ner mig själv genom att prata dålig engelska, fast så bra jag kan. Och den här scenen funkade aldrig på repen. För vi hade liksom för få i publiken och jag vågade inte heller släppa helt. Men efter varenda gång så kände jag så här, nej, det var, jag vågade ju inte riktigt. Jag vågade inte vänta in att något hände, jag vågade inte. Och då sa jag till Ada, för hon kom till mig då kvällen innan premiär och bara, hur ska vi göra med den här scenen nu? Jag bara, nej men jag låste mig där. Hon bara, jag kände det. Jag tror det kommer funka imorgon. Och då var hon så här, ja men jag litar på dig.
Mm.
Och sen vill jag ju ta livet av mig i princip innan. Men sen dess har det funkat.
Oh, sir, you're sick or something? You did the... No, did you want to say something? No, you just wanted some attention. Yeah. Yeah, the... Talk to me. Should I stand like this? Yes. Yes. You, what a lovely face you have there. Yeah. It's so beautiful, isn't it?
Yes.
But, oh my God.
I'm crying.
You're crying! She's crying! It's all in this room. Yeah, 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 yeah. I love that laughter. It's like, it's got like, oh, yeah, 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 yeah. Yes, I love that. Yes, oh, oh, oh.
Det händer ju alltid någonting. Sitter det liksom... Sitter det 500 personer i ett rum så kommer någon låta på något sätt.
Mm. Ja, det är briljant.
Ja, vad roligt.
Men du, apropå då, för du gör ju trots allt någon slags brittisk engelska med Yoko.
Mm.
Och jag, mitt intryck av dig är ju att du är jävligt bra på dialekter. Och det är kanske inte egentligen jag har så mycket på fötterna med. Men är du bra på dialekter?
Alltså det beror på. Jag är inte så här, om du säger något ställe jag ska härma nu så gör inte det snälla. För jag, nej då, men jag kan nog... Men jag kan nog lära mig, men inte rakt av. Men Nej. Jag kan absolut hitta kärnan i dialekter om jag får lite tid.
Alltså jag antar att, för nu pratar du någon slags rikssvenska när du sitter här med mig.
Ja, det kanske det är jag gör. Ja.
Ja. Och någonstans då har ju din härnta dialekt tagit vägen.
Ja.
När försvann den? Eller hade du den?
Det är ju inte... men jag hade den lite grann. Alltså, jag föddes ju i Göteborg. Och så,
jag vet.
Ja, men, och sen kom jag till Härnösand så att det, när jag var 5.
Mm.
Så den kanske inte var liksom precis så här ur härnösandskt.
Nej, okej. Okay. Kommer du ihåg det när du kom till stan?
Jo, men jag har något minne av att någon undrade varför jag pratade annorlunda. Och jag har något minne av att jag tänkte att det här måste jag göra någonting åt.
Mm. Och då, för då pratade du...
Jag tror inte jag pratar så, alltså. Nej, okay. men lite.
Ja.
Mm. Någon svagare göteborgska, för mina föräldrar pratar inte göteborgska.
Nej, var kommer de ifrån i sin tur?
Pappa kommer från Övik och mamma kommer från Härnösand. Så okay. De flyttade liksom tillbaka till krokarna.
Ja. Mm. Men de skilde sig ändå sen?
Ja, det gjorde de.
Mm. Du verkar ha otroligt många syskon, men då är det liksom lite bonus också, eller?
Ja, det är halvsyskon. Min är inte bonus.
Ah, men, just det, såklart.
Mm. Om man nu ska värdera. Nej, men 6 småsyskon här. 4 småbröder och 2 småsystrar.
Åh, jävlar.
Mm.
Jag trodde att du var första gästen från Härnösand. Men, men Jessica Judin har ju varit här också.
Ja, okej. Okay. Mm.
Men vad är det för plats?
Det är en liten stad. Med en domkyrka.
Mm-hmm.
Det jag gick liksom, men för mig Härnösand, det jag gillar är liksom att jag tycker om skog och natur. Jag kan tycka att det är lite svårt med småstad på det sättet att så här, det finns en liten stress tycker jag i att träffa samma människor hela tiden. Det gör mig lite, jag blir lite så här, får en liten klaustrofobisk känsla av det. Jag skulle kunna önska att jag kunde njuta av det mer. För jag kan förstå liksom att det finns en härlig trygghet i de människor som gillar det. Men det är en väldigt fin stad. Men jag var liksom ganska så här osäker under högstadiet, gymnasietiden. Så att jag, för mig är det kanske mycket minnen av det också när jag kommer dit. Jag tror att jag hittade mig själv mer i Stockholm. Mm. Så att Stockholm är liksom mer hemmakänsla.
Du drog så fort du kunde?
Det gjorde jag.
Ja.
Morgonen efter studenten.
Är det så?
Som någon slags, jag gjorde faktiskt det.
Ja. Det är snyggt.
Ja.
Och visste du vad du skulle göra här då?
Då började jag med att dansa här.
Ja, för det var det jag tänkte att vi skulle prata lite om.
Mm.
Dansen. Hur mycket har du dansat? Vad är det för,
Jag gick dansgymnasium. Jag dansade från... Jag gick liksom i olika danskurser när jag var liten. Både ballett och hiphop. Och sen så gick jag dansgymnasium i Härnösand. Och sen dansade jag 2 år här i Stockholm.
Okay.
På Kulturama. Och så sökte jag Ballettakademin. Och så åkte jag ut. Och så var jag jätteledsen över det. Men nu är jag så jävla glad över att jag inte kom in. För att dansvärlden är inte min värld, skulle jag säga.
Det var slitsamt också kanske. Men vad tänker du att det är, på vilket sätt är det inte din värld?
Jag tycker liksom att så här, ju högre nivå man kommer, desto mer... Det finns liksom något militäriskt i det. Man måste nog vara lite byggd för att kunna träna så hårt. Och så upplever jag mer liksom att det är koreograferna som har liksom en väldigt stor konstnärlig frihet. Som skådespelare så upplever jag alltid att jag har en frihet i min roll.
Mm.
Att det inte alla ska liksom vara stöpta på samma sätt, utan jag kan göra mitt egna av det.
Vad var målet då innan dansen dog?
Nej, men det var, alltså egentligen var ju målet från att jag var jätteliten att bli skådespelare. Men i Härnösand var danslinjen väldigt rolig just då. Jag började liksom i en dansgrupp som heter Tarfta när vi gjorde egna föreställningar och sådär. Och min pappa blev ihop med min då extra mamma som jobbade som danslärare på gymnasiet. Och jag tyckte hon var ascool och jättehäftig.
Mm.
Jag ville liksom vara som henne lite.
Och, är de ihop fortfarande?
Nej, det är de inte.
Okay. Mm.
Men
hon är fortfarande häftig?
Ja, ja. Hon har liksom påverkat mig jättemycket. Hon var, alltså första gången jag fick hänga ensam med henne så var jag väldigt hård mot henne. För det var ju liksom, jag ville inte att min pappa skulle träffa någon ny. Och då så sa hon, vad ska vi göra tycker du, vad ska vi hitta på? Och då sa jag vill klippa ditt hår.
Mm.
Och då sa hon, okej. Okay. Och så fick jag klippa det hur jag ville. Jag klippte liksom jättekort. Alltså det såg inte klokt ut. Och sen så permanentade hon det. Så hon hade, det blev liksom jättefint ändå.
Aha.
Men hon var en sån typ av människa som har inspirerat mig väldigt mycket.
Oh, wow.
Ja. Men så att jag tror att det påverkade mig till att välja danslinjen. Och sen så gled jag liksom bara vidare i det där. Och hade väl en tid när jag inte vågade satsa på teatern helt. Jag kunde liksom inte tro att det skulle gå riktigt.
Men fanns det någon teater att satsa på i Härnösand?
Nej. Alltså de har en väldigt fin teater. Liksom. Men jag gick i drama heter det då. Hos Ylva Sten. Från när jag var liten. Men jag slutade med det någonstans i gymnasiet. Och där var jag liksom, det var ju min plats. Jag var väldigt blyg som liten. Men på dramalektionerna så var jag inte det. Då släppte liksom allt.
Ja, alltså det verkar som att du hade ett väldigt stort sånt, liksom, det skulle ut, du skulle göra, du skulle upp på scen och...
Ja, det var bara där, alltså det, jag gjorde ju föreställningar hela tiden hemma, jag höll på med något hela tiden, jag var som en galen liten professor liksom. Jag regisserade mina syskon och var inte förlåtande när de gjorde fel.
Nej.
Och sånt där. Jag ville ju, ja men det där har alltid funnits.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.
Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörk mint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. mor.se/lundgrens. Tack Lundgrens. Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime, och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den, men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente.
Om jag kollar på mina ungar nu till exempel, så är det så här, nu är det ju mycket iPad ska sägas, men då är det ju så här, nu är det Fortnite då, men innan det så var det ju Minecraft eller, och så här, alltså att de byter hela tiden. Ja. Men det verkar ju som att du då när du växte upp, du liksom återkom till... Det skulle alltid vara scen. Ja. Det skulle alltid vara teater liksom.
Ja.
Då, på sätt och vis hade du ju kanske lite gjort de där 10 åren redan innan du kom in på scenskolan, eller?
Ja, men jag tror att det där med att liksom... precis, på ett sätt, ja. Jag hade ju alltid hållit på själv liksom, med massa grejer. Så att när vi hade någonting som hette Friday Shows, som var att man skulle göra egna grejer och visa upp för klassen... Och det där var ju liksom som att åka tillbaka till när vi hade klassens timme, som också döptes om till Sannas timme, för att jag tog över det helt fullständigt. Det där, ja men det älskade ju jag att få göra och liksom hitta, men jag kommer ihåg att jag gjorde helt störda Friday shows, att jag gjorde så här mer en slags performance-grejer när jag målade på mig själv och tejpade och höll på liksom testa. Jag tror att jag förstod ganska tidigt att sen när jag kom in på scenskolan att det här är min chans att bara testa allt möjligt.
Mm.
Och det är jag väldigt glad att jag gjorde, för att jag tror att jag hittade lite vad jag gillar där.
Alltså på något sätt känns det ändå som att i förhållande till väldigt många så känns det som du hittade vad du skulle hålla på med tidigt ju.
Ja, precis. Jag hittade ju också någon så här blandning av humor och allvar som jag... Eller humor och sorg kanske. Alltså något tungt och något lätt ihop. Mm. Som jag tycker om och liksom har med mig in i mina roller och karaktärer. Så.
Vad hämtar du sorgen ifrån då? Hade du den som barn redan?
Ja, alltså... Jag vet inte om jag hade sorgen som barn, men...
Alltså man kan ju känna sorg även om du... Liksom, ja. Ens mamma behöver ju inte ha liksom cancer för att Nej. Du ska kunna relatera till...
Nej.
Ifall... När Skar dödar farsan där.
Ja, ja, usch.
Till exempel.
Ja, det är fruktansvärt.
Ja, men det kan man ju känna.
Gud, ja. Mm. Verkligen. En grej som Malin Ek sa till mig som fastnade hos mig, att så här... Att hon brukar utgå från sorg när hon jobbar. Därför att sorg är en känsla. Om man har känt sorg på något sätt. Så är det liksom en känsla som är öppen åt alla håll. Alltså när du känner sorg. Eller är i sorg. Så kan du ha väldigt nära till skratt. Och väldigt nära till gråt. Och väldigt nära till ilska. Och väldigt nära till kärlek. Alltså det är liksom en öppen känsla.
Mm.
Till skillnad från när man kanske är... arg, kanske man är låst. Liksom. Mm.
Eller euforiskt glad.
Euforiskt
också.
Glad, så, ja, precis. Så att jag tror att jag brukar förnimma den känslan innan jag ska göra saker för att kunna kasta mig snabbt mellan olika känslolägen.
Mm.
Vilket liksom finns en humor i att kunna göra.
Ja. Spännande.
Mm.
Alltså, var, går det att svara på var din humor kommer ifrån?
Mm.
För nu verkar det som att du ändå har lagt ner mycket tid på liksom bena ut den.
Ja, jag tror att mycket min extra mamma och min pappa och min farfar till exempel har liksom, det finns liksom en tradition av att skratta åt saker för att överleva. Att man kan skämta om saker för att få perspektiv och liksom klara av det. Och det jag har använt det själv som, ja men för mig är det överlevnad, humor helt enkelt. Och sen så kan det vara väldigt lustfyllt.
Direkt efter scenskolan då så började du på Dramaten. Du har ju varit där väldigt länge. Mm. Hur skulle du beskriva det som arbetsplats förresten?
Det är väldigt olika beroende på vilket projekt man är i.
Okay.
Och det är ju någonting väldigt bra. Det är liksom som olika världar i det huset. Gäller det att inte bli rädd och påverkad av att man att liksom att efter ett tag så måste man våga stå på sig lite. Alltså som jag kan känna som när jag skulle göra Antigone nu, så är det ju absolut liksom ett hus där det kan komma äldre skådespelare som vill tipsa och hjälpa till. Och då gäller det att ta de tipsen man vill ha och kasta de andra i papperskorgen så att man inte blir rädd. För det kan hända ibland, tror jag, om man är länge på en och samma plats.
Säg ett tips som du har kastat i papperskorgen.
Att inga skådespelare kan ha händerna i fickorna på scen för att det blir ointressant.
Aha, okej. Okay. Men för någonting som ju är jag är nyfiken på givetvis och många med mig kanske är ju liksom, och du nämnde det själv, men finns det ett före och efter MeToo och tystnadtagning på Dramaten?
Ja, det tycker jag. Absolut. Alltså, dels så finns det att ledningen förstår allvaret på ett annat sätt. Och jag känner att min röst är mer värd. Jag känner att och andra med mig, att om man upplever en situation där man känner sig dåligt behandlad på något sätt, så är det mycket närmare till att gå och berätta det och prata om det än att tänka att men det var väl kanske bara i mitt huvud. Mm. Som det, jag känner mig liksom, jag känner mig backad.
Mm. Mm. Och så att det är otroligt mycket bättre då?
Ja, det är bättre. Sen... otroligt mycket är nog kanske att ta i. Nu gäller det liksom att fortsätta och inte glömma bort.
Nej, för det, så, sitter det gamla så här, alltså sitter det någonting i väggarna med gamla strukturer som är svåra att bryta eller?
Ja, men det är ju liksom en ganska stor organisation, så det är ju liksom svårt på vissa sätt, men det är ju utdöende, tack och lov. Tror jag.
Du, jag tänker också på så här, för att jag hittade någon intervju med dig där du sa att du hade varit orolig mycket. Vad har du oroats för?
Nej, men jag har liksom någon så här grundoro som jag jobbar med. Och ibland går det bra och ibland går det mindre bra. Som är liksom en filifjonkan-känsla av att allt kan gå åt helvete. Som också är så här en rädsla för att förlora saker. Förlora människor i mitt liv. Och jag måste liksom hela tiden vara vaksam på att inte låta den här oron ta över. Och jag menar, jag har nog alltid varit sedan jag var liten tänkt väldigt mycket och lite för mycket och för många varv. Jag tror också därför jag behöver vara kreativ och göra saker för att liksom få ur mig det här på något sätt. Men det finns ju mycket saker man kan oroa sig för.
Ja, herregud.
Ja.
Mm. Det är klart.
Det där är liksom... Ja, det är något som är konstant hos mig. Jag tycker liksom... Ja, det finns ju liksom en väldig oro när man får barn också. Och det har varit liksom den svåraste biten, tycker jag.
Mm.
Att liksom ha sitt hjärta utanför kroppen som går omkring på förskolan. Och jag är här liksom. Mm. Det är en läskig känsla som jag har svårt att liksom hantera.
Mm. Jag antar att den inte riktigt går över heller. Jag tycker, alltså, nu, jag har testat att vara pappa i 10 år.
Ja.
Hittills så det avtar inte liksom.
Nej, det gör inte det. Man får ju liksom bli kompis med den oron på något sätt.
Mm. Har du professionell oro, kan man säga det?
Jo, alltså jag har nog haft det en del förut. Sådär. Att, sådär, att en rädsla för att inte få jobb sen och sådana där grejer. Men jag har liksom en så väldigt dubbel... Vad ska man säga? Jag har haft ganska svårt att förhålla mig till olika maktmänniskor, till exempel inom den här branschen. Att jag vill liksom, jag känner mig väldigt tvådelad i så här, att jag, mitt sätt att spela på, mitt sätt att ta mig an en roll och så, på det sättet så är jag inte så orolig. Där vet jag att jag måste ge allt och jag måste köra på min grej och fortsätta utmana mig själv och inte försöka vara till lag så mycket. Men det är ju just det här, men som vi pratade om innan, att så här vara den som klarar av att jobba hur mycket som helst och våga visa sig svag på det sättet, att man kanske inte orkar alla gånger. I det finns det också någon oro, yrkesmässig oro.
Mm, jag förstår. Känner du liksom, för jag tycker du är jättehärlig och att du går igenom rutan och allt det där. Mm. Men känner du att du har du misslyckats någon gång? Eller jag förstår att man misslyckas hela tiden, ja. Liksom, men det ser ju inte vi.
Nej.
Men ja, det är kanske en konstig fråga då.
Nej, men jag tror, nej, inte misslyckats. Men jag tror att jag kan känna att så fort man inte ger allt vad man har, alltså då ska man ju ge det med vad man kan, alltså... Man har ju inte alltid i världen att förbereda sig inför saker. Men jag ångrar mig när jag känner att jag liksom inte vågade komma med ett förslag. Eller sådana grejer liksom.
Mm, jag förstår.
Det kan jag ju se ibland och tänka att så här, fan jag skulle göra alltså så här, sådana grejer. Men jag känner inte att... Jag har gjort liksom något... Det beror på vad man menar med misslyckande.
Nej, men säg att en produktion du är med i får en dålig recension då? En negativ recension?
Ja, men jag försöker väl att så här, inte tänka på det då. För att jag känner inte att det liksom ger mig någonting. Jag försöker inte läsa recensioner heller. Förutom om någon skickar till mig och det är väldigt bra. Mm. Då vill jag ju läsa. Mm. Annars om jag känner att så här, den här rubriken är inte så bra, då vill inte jag läsa det liksom.
Nej, men kan du låta bli?
Oftast kan jag det, ja.
Nej, men det måste ju vara lite en jobbig aspekt av ditt jobb.
Ja, det är jag tycker det är jättesvår aspekt och konstig och liksom men det är ju också Det är en del av jobbet att lära sig att skita i liksom, och bry sig på rätt sätt.
Ja, jag tror inte att det har... Eller kan inte komma på någon skådespelare som har varit här och bara, ja, nej, men jag läser allt. Jag läser varenda recension.
Jag sätter upp det på väggarna.
Exakt. Men du, nu är det som att jag så här gräver efter mörkret i dig bara. Och det kanske jag gör också. Men har du tvivlat liksom på att det är rätt för dig det här? Någonting historiskt sett? Alltså.
Nej, inte på det. Alltså, jag älskar att hålla på med det här. Så att jag tvivlar inte på det. Så, nej. Det, jag vill verkligen vara skådespelare. Jag älskar mitt jobb.
Mm. Skönt ju.
Mm.
Fan vad härligt.
Mm.
Du, nu är du på väg att ska göra andra åket igen. Du var inne på det här med postproduktions eller liksom separationsångest har du egentligen.
Mm.
Är det just när du är i den här, får vara i den här bubblan med de här människorna och sen tar det slut?
Ja, det precis. Jag älskar att vara i en sån bubbla med människor. Alltså det är som en slags nyförälskelse nästan. Alltså man mår ju, eller man att vara nykär är ju liksom det bästa som finns. Och i såna här produktioner så är det ju ofta liksom, man får träffa massa nya människor och det är nya möten som uppstår och man lär sig nya saker om sig själv. Och jag är absolut sån som står och liksom gråter på slutfesten och säger att jag älskar alla. Och liksom, jag kan inte riktigt... det där är svårt och jag mår liksom... ofta ganska dåligt efter en produktion för att jag har varit så uppfylld av det här.
Mm. Hur botar du den då?
Genom att bara låta det gå tid och gå in i ett nytt projekt.
Mm.
Ja, om man kan göra det, men det har jag kunnat göra hittills.
Mm. Du, berätta om Ring mamma.
Mm. Det har varit... det arbetet har betytt otroligt mycket för mig. Jag trodde liksom inte att det var sant när jag fick den rollen. Jag tycker liksom att Lisa Askan är så fantastisk. Älskade apflickorna. Så fick jag läsa det här manuset, Ring mamma, och jag tycker att det är det roligaste jag har läst någonsin.
Mm.
Jag kände liksom när jag läste det manuset första gången att så här, en känsla av att har jag blivit galen nu eller förstår jag allt? Förstår jag den här karaktären så här bra som jag tror? Alltså för det var som att det klickade någonting bara.
Ja, wow.
För
i vanliga fall så är det då lite kamp om man ska hålla på med Antigone till exempel.
Ja, men precis. Verkligen, det tar ju tid liksom. Och Lisa är ju smart som fan. Så att det är inte som att hon skriver ett jätteenkelt manus heller. Det är liksom, men jag kände det som så att jag bara, gud vad jag känner med den här karaktären.
Förlåt, men när du läser hela manuset, då har du fått rollen?
Nej, då hade jag inte fått den än.
Ah, okej. Okay.
Och då kom ju också så här rädslan över att så här, shit, det här betyder så mycket så att jag vill liksom kasta bort manuset och bara, det här har inte hänt. Alltså jag blev så rädd för att inte få rollen då på ett sätt som jag... annars kan det vara så här, men man går på provfilmning så får man se och jag vill väldigt mycket men jag vet att man får det eller så får man det inte. Så ser det ut liksom. Mm. Men den här rollen kände jag så här, fan, ska jag ha någon roll så ska jag ha den här. Och sen skulle jag liksom träffa Lisa och prata med henne om manuset. Vi pratade igenom det. Det var liksom vårt första möte. Och då kände jag någonstans att så här, försök inte vara någon annan än du är nu. Nu börjar jag prata med mig själv här. Mm. Men, för att jag kände att Lisa kommer ändå se det. Utan nu får jag bara prata från hjärtat här. Hur jag upplever det här. Och antingen har jag förstått eller så har jag missförstått. Men så gjorde vi det och så provfilmade några gånger. Och sen fick jag rollen och det var liksom... Ja, men det var som att det var så från start. Att, så här, att man måste spela den här rollen utan, helt utan hud. på ett annat sätt än vi har gjort förut. Det var som att liksom ta ett steg till.
Okej.
Okay. Och med Lisa så kände jag som att vi förstod varandra väldigt bra. Med tanke på att vi aldrig hade träffats innan. Så det var liksom ingen bullshit. Vi bara satte igång och jobbade.
Är det du som är mamman eller har du en mamma?
Jag har en mamma.
Okej.
Okay. Jag är väldigt mycket dotter i den här.
Jag förstår.
Så Nina Gunke spelar min mamma.
Jag är med. Mm. Och när får man se den?
Den får man se om cirka ett år. Det är inte helt bestämt än när.
Fan, det är så jävla lång. Det tar så lång tid att göra film.
Ja, verkligen. Mm. Jag vill ju vara med nu när de ska klippa, men det får jag absolut inte vara. Okay. Jag är så nyfiken. Mm.
Nej, du har ju lite annat att göra också.
Ja, men precis. Det blir lite konstigt om jag ska sitta och klippa det.
Vad ska du göra efter andra åket?
Jag vet inte riktigt.
Nej.
Jag får se lite. Mm. Ja.
Du var inne på det här tidigare med liksom att hitta balans på något sätt. Att det inte ska bli för mycket jobb och kanske inte för mycket fritid heller.
Mm.
Men rent så här, tänker du taktiskt i någon mån så här, och alltså för att inte bli för typecastad då som humorskådis så här, eller så?
Ja, jag tror inte jag tänker taktiskt, eller jag vet inte hur jag ska tänka taktiskt, men jag försöker väl liksom vara tydlig med att jag inte bara vill göra humor utan att jag vill göra liksom både och.
Mm.
För det vill jag verkligen.
Ring mamma är både och.
Den är både och, ja. Mm. Ja, det älskar jag ju när man får blanda.
Mm. Har du en bra agent?
Mm, det har jag. Mm. Jag ser min agent som min psykolog också.
Ja, okej. Okay. Ja.
Eller min pojkvän kallar min agent för min psykolog i alla fall.
Jag förstår, ja.
Jag har liksom väldigt svårt att hantera så här, förhandlingar och sånt där. Och inte ta det personligt och inte bli orolig för att folk... Alltså jag tror liksom att folk blir ledsna privat om jag ber om högre lön eller sådana grejer. Alltså jag har är väldigt känslostyrd.
Mm.
Så att ha någon som kan liksom ta tag i de här grejerna åt mig, det är fantastiskt.
Ja, men det förstår jag. Är du känsledig från Dramaten?
Inte känsledig, utan men pausar och... Alltså jag kommer nog komma tillbaka dit.
Mm. Nu ska det vara stängt.
Ja, precis. Men de har ju flera scener ändå som är öppna.
Mm, jag förstår. Men du, inte 2019 ska du vara där, eller?
Nej, inte 2019.
Nej, jag förstår.
Mm.
Nu ska vi se. Jo, det här med auditions och self-tapes och hela den biten då. Måste du hålla på med sånt fastän du är så etablerad?
Nej, men jag har inte gjort så mycket self-tapes. Och auditions, ja, men det går jag ju på. Men nu är det som att det har nu har det liksom rullat på med jobb, så att det har inte varit så mycket sånt senaste tiden, men auditions absolut.
Hur är det rent psykologiskt?
Ja, men det är ju någonting att öva sig på också. Alltså det var ju någonting för mig när jag förstod att så här, det handlar om för mig att så här, leka med rollen och vara mig själv i det. Att det är liksom människor jag möter där. Jag ska inte imponera på dem, utan jag ska hitta vad som är kul med den här rollen. Vara riktigt förberedd och våga leka och inte fokusera på liksom göra rätt. Det spelar ingen roll om något går lite fel, utan snarare visa att jag kan hantera när det går lite fel.
Mm.
Jag tror att i början... Första provfilmen jag var på så var jag väldigt så spänd med att jag skulle göra allting rätt.
Mm. Och nu kommer jag av mig.
jag trodde du kom av dig. Se vilken bra skådis du är.
Ja, exakt. När jag citerade dig den här tänkta scenariet.
Ja, precis. Ja, men det kan ju verkligen vara liksom, det kan ju vara otroligt mycket värt att råka göra någonting fel och sen på plats göra någonting roligt av det.
Mm. Jag förstår. Och det har du lärt dig.
Det har jag lärt mig.
Så nu har du bra hit rate på dina auditions och provfilmningar?
Ja, just nu, ja.
Ja, vad kul.
Mm.
Jag tänkte fråga, jag brukar ju alltid fråga ifall mina gäster vill rekommendera något. Men jag tänkte så här, först bara, du som ändå, vi pratade lite om Gösta Ekman. Och var börjar man med Gösta Ekman?
Oj, Alltså just nu så tittar jag på en tecknad serie med min son som heter Lisa när han är berättare.
Ja.
Och han och jag bara lyssnar på hur han berättar och det är ju bara ljuvligt att höra hans röst.
Mm.
Så har ni liksom en 2-4-åring hemma tycker jag att ni ska kolla på det så de får höra just det.
Mm. Jag försökte se Picassos äventyr med min tjej.
Ja.
Mm. Hon är ju från Spanien / Frankrike.
Ja,
så
att, ja, ja.
Ja, så hon tyckte inte alls att det var kul. Hon tyckte den var rasistisk.
Hon kunde se igenom det där, ja. Ja, men det,
den är rasistisk.
Det är den väl också. Ja. Den har kanske inte åldrats väl.
Ja, fast den hade sina kvaliteter. Ja. Vill du rekommendera något?
Ja, men jag skulle vilja rekommendera att träffa, alltså våga träffa nya vänner sent i livet. Att liksom inte stanna upp vid en vänkrets utan liksom fortsätta våga komma nya folk nära.
Mm.
Det tänker jag att man får, det får väl du genom det här jobbet också kan jag tänka mig.
Ja, en del av det, precis.
Men man kanske inte får det genom alla jobb. Alltså, och jag tror att det ger en väldigt mycket.
Mm. Men det är ändå lustigt att du som är väldigt, vad är du, 35?
Mm.
Du pratar om sent i livet.
Ja, men alltså jag upplever att ja, precis. Men, nej, men jag upplever att många stannar av liksom redan vid 25 med att träffa nya vänner.
Mm. All right.
Så, men sent i livet, nej, det är så drastiskt.
Men även om man är sent i livet, ja, så kan man hitta nya vänner.
Precis. Ja, men jag hoppas att jag ska kunna göra det när jag är pensionär också.
Mm. Vem tycker du att jag ska intervjua i Värvet?
Lisa Skan.
Mm.
Det tycker jag.
Bra, hon har varit på tapeten. Så ingen omöjlighet om ett år då, när filmen kommer kanske.
Nej, men precis.
Ja.
Kör på då.
Hörru, stort tack för att du tog dig tid.
Tack så hemskt mycket för att du fick komma.
Ja, den superbegåvade och alltigenom grymma Sanna Sundqvist. Och nu sitter du förmodligen och funderar på om det kanske finns en uppvärmning i videoform med Sanna. Och det gör det. Klicka dig fram till /varvet på Instagram så ska du finna. Och apropå sociala medier, ni som har lyssnat på Värvet dokumentär som kom i fredags och som skrivit fina saker om det, 1 miljard tack. Tack också till Henrik Sell som gjorde den tillsammans med mig. Och om du har missat den här dokumentären som finns, den där Värvet finns och den heter Djävulen. Nästa vecka blir det något helt annat här i Värvet. Han gick i princip direkt från att leda Idrottsgalan i SVT till att gästa mig här på Mariaberget.
Jag fick frågan om att vara med i Lyxfällan första säsongen innan man visste vad det var. Och då frågade de mig, hej, vill du vara med i Lyxfällan? Jag bara, lyx? Det låter kul. Berätta mer. Nej, men det handlar om att man har det inte bra med pengarna. Och nu måste vi komma och hjälpa dig. Och då sa jag, nej men alltså, för de hade hört att jag hade köpt mycket onödiga grejer. Och det är ju sant.
Ja.
Men i Lyxfällan, då har de ju köpt onödiga grejer tills de inte har några pengar kvar. Jag hade ju, det kom ju nya pengar hela tiden.
Ja.
Men jag har ju verkligen gjort dåliga köp, dåliga investeringar med de pengar som jag har haft.
Ja, jag pratar givetvis om komikern, skådespelaren, programledaren och tusenkonstnären David Sundin. Jag hoppas innerligt vi hörs då. Tack, hej. Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.